Äntligen var det tänkt att mina föräldrar skulle komma i juni. Så tänkte jag, de ska ta dem till kyrkan och berätta vad som jag ska berätta nu. Men det är ju så osäkra tider och vi tänker inte att det ska bli någon resa till Sverige i somras. För det är ju så nu, hela Nederländerna är lockdown till fram den 1 juni minst. Så det som jag ska berätta var, det finns nu en liten video av mig som var filmat när vi hade semester. När jag var 2 år gammal och så var vi ute i skogen och min bror, han spelade, han hade 2, vad heter det på träden, var det sånt, 2? Pinna. Och han spelade trummen så här på en träbit. Och sen var det jag som sjung, eller det hela det melodin. Precis som jag spelade så här. Och jag kände inte orden. Men det var ju låten som jag hörde i min pingstförsamling. Och det är ju holländsk, men översatt är det ju inget annat namn än Jesus, är det ju. Så det är ju lite mitt vittnesbörd. Det är ju som en låt som fick mig att gråta ibland. För 2 veckor sedan så satt jag bakom pianot här, så jag var ensam. Och jag körde den här låten, så började jag gråta. Och det var lite svårt för att se vad går jag nu med fingrar. Men det är ju det är som en, som ett tråd genom mitt liv, det här låten. Jag vet inte hur det sitter alltid i huvudet, inget annat namn än Jesus. Och resten av låten går så här. Att bara han får ha pris och äran och glori. Och det är ju någonting från 2 år. Man fattar, som barn från 2 år, man fattar inte vad som sjunger. Men ändå var det i huvudet och det gjorde någonting med mig. Och fortfarande efter 25 år, om jag hör låten, så händer någonting i kroppen. Kanske för det finns så mycket kraft i Jesus namn. Eller ja, jag kan fortfarande inte fatta vad som... Men nästa gång så ska jag ta med låten. Så kan jag kasta texten här så vet ni vad det händer. Men det, i alla fall är det ju inget annat namn än Jesus. Så också i den här tiden är det ju kanske väldigt aktuellt. Att vi kan försöka hitta någon tröst eller trygghet. Att köpa mat. Köpa saker, hamstrar i butiken. Eller sitta hemma och vara väldigt, ha mycket ångest för vad som händer nu i världen. Eller ska vi till Gud? Den enda namn som finns som ger faktiskt trygghet. Det är ju, kanske var det därför så aktuellt att jag sa det bakom pianot. Och visste att det händer så mycket i världen. Och spelade jag mitt favoritlåt och sen började jag gråta sen. Är det ju som tecken att jag skulle ha min borg i Gud. Och vara inte rädd. Och det är så svårt ibland. För man är ju oftast rädd. För jag kan inte göra någonting mot det här viruset. Det ska ju komma ändå. Men du frågar, vad ska jag göra? Så vi pratade i telefonen igår, Lina. Jag sa till dig, det är ju frågan vad vi som människorna gör. Ska vi flytta till saker eller till Gud? Och det är ju så, ibland glömmer jag det. Att jag, min enda borg är ju i Gud faktiskt. Det är ju, det var lite vittnesbörd i alla fall. Det var någonting aktuellt att jag är inte särskilt riktigt rädd just nu. Men det är ju, man måste hålla ögonen på Gud. Och det sista som jag skulle gärna berätta är ju, i Holland var det en kille som gör mycket berättelse för barn utifrån Bibeln. Och han hade en video och han sa ju, du kan vara rädd, men om du är rädd beror på vad du ser på. Och så tänkte jag, oj, men det är så enkelt, men ändå så svårt. Han säger, han berättade det här berättelsen med Jesus som är på båten med sina apostlarna. Och det börjar blåsa och vinden kommer. Men Jesus, han sover där på båten. Och de ropar, Jesus, vakna, vakna, för det är storm. Och han vaknar upp och säger till vinden och till sjö, till havet, var tyst. Och de, han säger, det är ju, tittar man på Jesus, på Gud, så behöver du inte vara rädd, för då får du frid. Tyst, det blir tyst i din själ. Och det låter så väldigt enkelt, det är inte det, men hålla ögonen på Gud och på Jesus och i den här tiden, faktiskt alltid, med lite extra kanske idag. Ja, det är det, det. Jag hoppas det finns flera som vill berätta någonting.
Ja, då får väl jag säga något när det inte verkar vara någon annan som reste sig. Ja, jag har fått ett ord ifrån Gud, tror jag, och det vill jag läsa. Och sen vill jag säga lite. Det är från Romarbrevet 5 och de första tre verserna kan jag börja med. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och genom honom har också vi tillträde till den nåd som vi står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men vi är inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet verkar tålamod. Och då vill jag berätta lite om de som upplevde lidande när jag var i Tanzania. Vi började ju arbeta bland masajerna. Vi såg i kyrkan, det var ju stammen Pare som tillhörde den församlingen. Och när det kom en masaj som var speciellt klädda med sina skinken och så, de utmärkte sig bland alla andra. Då, och de kom till kyrkan, så satte de sig någonstans. Men det var ingen Pare som ville sätta sig i närheten av dem. De luktade lite annorlunda och de var lite annorlunda. Och vi fick sån nöd och Bengt, jag vet ett bönämne en tisdag kväll som vi hade regelbundet. Han började gråta högljutt. Jag tänkte, vad är det nu? Jo, han fick som se en syn om att han skulle ut i masajerna och börja jobba för att de också behövde få evangeliet. Det var ingen sån verksamhet. Det hade varit någon missionär tidigare än oss, men hon hade mer satsat på alfabetisering och så. Och vi hade inga medlemmar i vår församling som tillhörde den stammen. Så vi började lite smart. Och de hade ju sitt eget stamspråk, så det var ju inte helt enkelt att börja jobba bland dem. Men vi började åka ut. Vi hade lite utposter som låg i kanten av deras, för de bodde ofta långt ute i bushen. Och när vi var ute och hade möte på de där utposterna sa vi att vi kör en livsväng ut så vi träffar lite masajer. Och det gjorde vi några gånger och till slut så blev vi hembjudna till någon boma att få komma och ha möte. Men det var väldigt viktigt att vi pratade med bomaledaren. Boma är alltså en liten by där någon, eller flera familjer bor. Och det var ju han som skulle bestämma om vi fick komma eller inte. Och ja, ibland var det lite motstånd och ibland så fick vi inte komma, ibland så kunde vi återkomma och försöka prata med dem lite mer. Det var ju Bengt som fick prata med dem. Jag som kvinna fick ju inte vara med i samtalen. Kvinnorna hade ju en helt annan ställning, de var ju alltid det lägre liksom. Men hur det var så blev det ändå några frälsta och vi fick ha möte kanske under träd utanför deras boma. Och var det lövat så gav det ju lite skugga. Men så småningom så var det kvinnor som tyckte att ja, men vi behöver ha en egen ställe där vi kan samlas. Så de byggde upp en liten hydda eller en liten kyrka som de kallade. för att vi skulle kunna vara där. Och då blev det ju skuggan bättre med ett grästak och med lerväggar. Och ofta när det blåser där ute, det här röda jorden, det flyger så man mår illa både få det på sig och i sig. Men då blev det ju bättre när det blev lite väggar på den här kyrkan. Jo, och jag minns särskilt ett område. Mannen, han var väldigt grym vid sina kvinnor och han, ja, de fick inte mycket. Men ändå vågade de sig att bygga en kyrka. Det hände att han var ute på långa resor ibland och då tänkte de, nej, nu passar vi på att bygga upp den här lilla kyrkan. Och det gjorde de och han kom väl hem, men tills vidare fick de väl ha den där kyrkan. Jag minns en gång när anden föll liksom, och de här kvinnorna som hade varit modiga att ta emot Jesus, de blev säkert döpta i helig ande. Vi förstod ju knappast deras språk från början och ännu mindre om det, men vi kände liksom i anden att här hände någonting. Och fast de här blev både piskade och hatade för sin tro, så ville de gå ut till andra i området och sprida evangeliet. Och det kändes så gott liksom att de fattade vad det handlade om. De blev hotade till livet och slagna. En gång kom vi till deras område av en helt annan anledning. Vi hade ju en stor bil och det hade hänt att en masai-kvinna hade dött på sjukhuset i stan. Och vi fick skjutsa det här liket hem, för de skulle ju begravas i sitt område då. Då hade vi strax innan blivit totalt förbjudna av den mannen att kom inte hit, för ni förstör våra kvinnor, ni förstör vår kultur, ni förstör allt. Vi vill inte se er i vårt område. Och vi accepterade det. Men så kom ändå hans söner och bad om att de skulle få den här hjälpen med deras mammas lik, var det väl. Och då sa ju Bengt, men vi får ju inte komma till ert område. Jo, men pappa har lovat det, att i det här fallet får ni komma. Och då hände det sig att vi fick tvätta tårar av de här kvinnorna som hade blivit slagna och behandlade illa liksom för vår skull, kan vi ju säga, för evangeliets skull. Vi försökte uppmuntra dem och sådär. Och de sa, och han hade sagt då att ja, jag kan döda dem utan att jag rör vid dem, för det finns andra krafter som jag kan kalla på. För de tror ju både på avlidna sanda och demoner. Men de sa att vi vet att Jesus är starkare än denna som han kan kalla på. Och det tyckte jag var ett sånt härligt budskap. Liksom, att de hade fattat vad det innebar att vara kristen. Och också att det fanns ett beskydd mer än vanligt liksom, som inte andra hade. Som inte trodde de hade kunde inte ha den tryggheten. Ja, så fortsatte vi och det blev ju flera och flera frälsta. Vi fick ofta hjälpa sjuka komma till sjukhus för att malarian härjade ju mycket där ute. Och blev de inte behandlade så kunde de ju stryka med. Många barn dog väl i det. Men vi fick hjälpa många och det gjorde ju att vårt förtroende också bland kararna. De vill ju gärna behålla sina fruar och sina barn trots allt liksom. Så att vi till och med fick män som avgjorde sig. Och i ett ställe var det själva bomaledaren som tog emot Jesus. Och då tyckte han, nu ska alla i den här boman bli frälst. Men samtidigt sa han att jag ska inte tvinga dem, men jag vill ju att de ska komma. Och än idag har vi ett fint arbete ute i det område där många har kommit till tro och följer Jesus. Och jag tänkte på det, vi gnäller lite nu när vi har lite lidande här i Sverige. Och visst är det jobbigt för många och vi är inte vana vid det, men det är så många i vår värld som får lida för sin tros skull, trots att det inte har funnits corona. Men vi kanske behöver det. Så jag vill läsa slutet på det här början av kapitlet Romarbrevet 5 till och med 9 tror jag ska läsa. Vi kan börja från början. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod, fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Men medan vi ännu var svaga, dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod har vi mycket säkrare. Hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ja, ibland tänker man kanske det är det här vredesdomen som har börjat. Men det står ju att vi ska bli frälsta från det. Och det får vi hålla fast vid. Gud välsigne.
När Theis också stod här och pratade om när han var 2 år. Så blev jag påmind om, inte för att jag minns inte detta. Men jag har hört berättas om. När jag växte upp och var med på gudstjänst i Robertsfors då, där jag kommer ifrån. Och min pappa var äldste i församlingen och var ibland här framme på estraden då. Och då har de berättat för mig att jag kunde sitta i bänken och så ropade jag rätt som det var. Heja pappa, heja pappa! Jag har inget minne av det själv, så att de kanske har sagt fel då. Men jag tror dem i alla fall då. Så att jag ropade heja pappa, heja pappa! Tyckte väl att han var duktig, min pappa, där han var där framme och talade. Och då nu när jag har lyssnat till er här så är det ju så vi får säga till vår pappa i himlen att heja pappa, vi fattar inte vad som sker nu. Ja, vi förstår att vi är i slutet av vår tid på jorden. Vi tror ju det ändå när vi läser i Bibeln. Men heja pappa, du har kontrollen. Vi tror på dig. Vi tillhör dig. Du är Gud. Du gav ditt liv för oss och vi får tro på det. Vi får tro på det. Och vi vet att han ändå, trots att det är så mycket som sker nu, och vi kan bli väldigt oroliga och fundersamma. Hur ska det bli framöver? Men ändå så har vi en pappa Gud som vi verkligen kan lita på i alla stycken. Verkligen. Och det är, jag tror att vi ska hålla fast vid det. Att vi ska uppmuntra varandra vid det. Att det är Jesus. Bara Jesus. Som vi tror på och tillhör. Och vi är på väg hem till Jesus. Och ja, fortsätt att tro på Jesus och håll fast vid Jesus. Jag började också fundera på den här bönen, sinnesrobönen, har ni hört talas om. Som man läser många gånger bland de som har problem med alkohol och de ska komma ur detta. Och ja. Så jag försökte hitta den. Och det man egentligen läser i sinnesrobönen är bara en kort del av hela egentligen. Originalversionen av sinnesrobönen skrevs av den amerikanske prästen och teologen Reinhold Niebuhr 1926. Och bönen används inom 12-stegsrörelser såsom anonyma alkoholister, anonyma kokainister och anonyma narkomaner. Men många fler hittar tröst i dessa ord. Och jag tänkte jag ska se vad det står mer. Och då står det ju så här: Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Den tror jag ni känner igen, just de verserna. Men sen kommer också så här: låt dock aldrig min sinnesro bli så total att den släcker min indignation över det som är fel, vrångt och orätt. Att tårarna slutar rinna ner för mina kinder och vreden slocknar i mitt bröst. Låt mig aldrig misströsta om möjligheten att nå en förändring bara för att det som är fel är lag och normalt. Att det som är vrångt och orätt har historia. Och låt mig aldrig tvivla på förståndet bara för att jag är i minoritet. De där andra verserna hade inte jag i alla fall reflekterat över eller läst någonstans förut. Och jag tycker att det var också väldigt tänkvärt. Att tårarna slutar rinna ner för mina kinder och vreden slocknar i mitt bröst. Vi behöver vara känsliga i anden. Vi behöver förstå vad som är rätt, vad som är fel, vad Gud säger till oss, vart vi är på väg, vad han har tänkt för oss. Och låt mig aldrig misströsta om möjligheten att nå en förändring. Bara för att det som är fel är lag och normalt. Att det som är vrångt och orätt har historia. Och sen det sista, då tänkte jag också på oss här. Och låt mig aldrig tvivla på förståndet bara för att jag är i minoritet. Ja, vi kanske inte känner att yes, nu är vi många. Nu ska vi minsann vara starka här och vi ska minsann. Vi är inte så många, men Gud är större. Vi behöver inte tappa modet, för Gud bor i oss. Han är med oss. Om vi är få eller om vi är många så är Gud alltid med oss. Och jag tror att vi behöver känna det idag. När det är oroligt omkring oss, men vi har en stor Gud. Och när Ing-Marie var här framme och talade också så kände jag att jag ändå ville läsa det jag hade också tänkt läsa här idag. Det är från Hosea kapitel 10 och vers 12 ska det vara där. Så står det: så ut åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud. Bryt er ny mark, ty det är tid att söka Herren för att han ska komma och låta rättfärdighet regna över er. Det här tycker jag om. Bryt er ny mark. Det var ju precis det Gustafssons gjorde där ute i Tanzania. Fick nöd för masajerna. Det var inte lätt att nå masajerna, men de kände att nej, men nu är det läge. Och här står det: bryt er ny mark, ty det är tid att söka Herren för att han ska komma och låta rättfärdighet regna över er. Att bryta ny mark. Och hur gör jag det, Lena Johansson, 2020? I dessa dagar när det är som det är. Hur bryter jag ny mark? Jo, jag tror att det gäller att verkligen ha blicken på Jesus. Att be, att söka Herren. Att fundera på vad vill du just nu i den här tiden? Finns det någonting som jag kan förändra i mitt eget liv till glädje och nytta för mina medmänniskor. Någonting som jag inte kanske riktigt är bekväm med att göra egentligen. Men som du säger till mig att testa det här, Lena. Våga pröva detta. Att bryta ny mark. Just ordet bryta tycker jag, det talar ju för att det är lite jobbigt. Att man får ta i lite grann. Inte bara lite enkelt, utan att det är verkligen lite kraft i det. Bryta ny mark. Och i programbladet det senaste så stod det som överskrift att våga och att tro. Och jag ställde den här frågan som de ställer i På spåret. Vart är vi på väg? Vart är jag på väg? Vågar jag? Tror jag? Vågar jag ta i och fundera att kanske jag behöver förändra mitt liv så att det kan få bli skörd efter kärlekens bud? I veckan har jag varit ute och vi bor ju i radhus och vi har ju inte så stor tomt, men vi har lite rabatter i alla fall. Så i veckan så var jag på knä där utanför och fick lite ordning och jag slog på lite mera jord. Och där är det vitt idag för det kom ju snö. Och jag tänkte då att det är ju ganska enkelt för mig att slå på den här jorden och göra det lite tjusigt i rabatten så här. Och det ser väldigt fräscht ut med ny jord. Och sen har jag lite påskliljor där och så har jag någon gammal växt som är duktiga på att bereda ut sig, men som jag får hålla koll på. Men jag tänkte på det att det är så lätt att slå på den här jorden och göra det lite fint där. Men sen gäller det ju att jag inte glömmer bort min rabatt. Tyvärr har jag en tendens att sen går sommaren och det kan bli lite varmt och så tänker jag att nej, men nu ska jag vattna på de här blommorna ikväll. Men sen gör inte jag det. Jag blir lite lat och lite bekväm. Men det är ju roligt så här från början att när våren kommer att och nu ska jag göra fint här i jorden. Och jag försöker verkligen bryta ny mark här för att få till det. Men sen är det ju också ett arbete sen för att den här rabatten ska vara fin. Jag behöver plocka det här ogräset och jag behöver vattna på för att det ska blomma och bli så där fint som jag vill ha det. Jag tror att vi alla, vi ber och vi längtar och ibland så har vi tänkt att nej, det är ingen mening. Det är ingen mening. Det är ingen mening. Jo, men det är mening. Det är mening för att vi har en Jesus som vi får tro på, som vi får hålla oss fast vid och han är med oss. Jesus vill frälsa människor i ditt grannskap, i mitt grannskap. Jesus vill frälsa människor här i Emmaboda. Och då tänker jag, är det dags att bryta ny mark? Att tänka lite annorlunda. Att försöka söka Herren så att han verkligen får gripa tag i mig. Vad vill du att jag ska göra för dig, Lena? Vad vill du att jag ska göra i församlingen? Att det får bli en nöd i mig som gör att jag bara söker mig till Jesus och söker mig till Jesus. Men också vågar pröva det jag får in i mitt huvud. När vi bodde i Sigtuna så bodde vi i radhus där också de sista åren. Och då fick jag för mig att nej, men nu ska vi bjuda in våra grannar på afternoon tea med andakt. Och då var Julia lite mindre då. Och ja, vi alla var lite yngre då. Ja, men i alla fall så fick jag för mig det. Och Julia tyckte att det lät roligt att bjuda in grannarna. Så det kom in lite grannar till oss där. Och vi drack te och hade det trevligt. Och så avslutade vi med en andakt. Och det kändes som att det var naturligt. Och det gav mer smak. Och det var en sån där knäpp idé som jag bara fick att, ja, afternoon tea. Lite te på eftermiddagen. Och lite andakt på det. Och det blev så härligt och så bra. Och jag tror att ibland så kan vi få hjälp av Herren, många gånger förstås, att han vill ge oss såna här idéer som verkar kanske konstiga, men inte vill dem eller inte kan jag väl. Men du kan, för Gud är med dig. Gud har lovat att vara med dig och han hjälper dig i de här sammanhangen. För Herren vill att vi ska skörda efter kärlekens bud. Och när jag är nära Jesus och bryr mig om Jesus och vad han har gjort för mig, så blir det också en kärlek inom mig till mina medmänniskor. Jag tror att det går verkligen hand i hand, den här nöden för människor. Kärleken till Jesus gör att jag också får nöd för människor i min närhet. Vi vill ha det öppet. Nu är det öppet här i kyrkan. Och jag tror att vi ska ha det öppet. När vi bryter ny mark, när vi visar att ja, vi tror på det vi tror på. Vi är på väg till himlen, men vi vill ha med oss fler till himlen. Då har vi det öppet. Inte stängt, inte låst, utan öppet. När det är öppet så känner man sig välkommen. Jag tror att ni håller med mig om det. Men är det låst och är det stängt, så vet man att då är man inte välkommen. Folk kan ju vara borta och sådär. Men så underbart det är att komma hem till folk. Och det är öppet. Vill du ha kaffe? Och man känner, yes, jag är välkommen här. Det är ju så fantastiskt. Och jag tänker att så ska det ju vara mitt i vår gemenskap här i kyrkan också. Att det är öppet. Och när vi möter folk i byn så är det öppet. Därför att jag vet min sann vem jag tror på. Jag skäms inte för evangeliet. Utan det är en Guds kraft som bor i mig. Därför kan jag stå stadigt på jorden. Jag vet vad jag tror på. Och det är öppet och det är välkomnande. Var än jag möter mina medmänniskor. Och där det är öppet, där är det också frihet, tänker jag. När vi kommer hem till varandra, visst är det härligt när vi känner att nej, men här kan jag vara mig själv. Här kan jag verkligen vara mig själv. Och då är det en frihet som gör också att vi själva känner att jag kan vara nu här. Jag kan vara tyst här om jag vill det. Och de tittar inte konstigt på mig ändå. Och jag kan prata och det är helt okej. En öppenhet gör ju också att det blir frihet, det blir glädje. Det liksom händer någonting. Och när vi går vidare, vi vet inte vad som händer nu med detta virus. Men vi är många som ber i vårt land att det ska försvinna. Vi vet inte vad Gud har tänkt. Vi läser i Bibeln och vet att vi är i ändens tid. Och Jesus kommer snart. Vi vet inte dagen eller stunden. Jesus själv vet inte det. Bara Gud. Men under tiden som vi lever här och nu i vår väntan, så är det öppet i kyrkan. Det är öppet och glädje i våra liv, för vi vet vem vi tror på. Och vi vet vart vi är på väg. Men många fler behöver också få den tryggheten i sitt liv. Jag tror att det är jätteviktigt. I Romarbrevet kapitel 12 och vers 2. Så står det: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Anpassningen efter världen som den är nu. Vi försöker ju anpassa oss. Vi försöker lyssna till de här myndigheterna som säger till oss hur vi ska leva, förstås. Vi slarvar inte, utan vi är visa när det gäller detta som händer nu. Men vi vill framförallt låta oss förstå vad som är Guds vilja. Och då är ju min bön: Herre, låt mig förvandlas genom förnyelse av mina tankar, så att jag kan förstå vad som är sant och gott och rätt just nu, veckan som kommer. Ge mig av dina tankar. Fyll mig av din vilja. Ge mig det modet som du vill att jag ska ha. I vecka 14. Det är väl vecka 14 imorgon, tror jag. Ge mig det modet. De tankarna. De idéerna. Den frimodigheten. Den glädjen som du vill att jag ska ha. Imorgon och nästa dag. Alltså, vi blir förvandlade genom förnyelse av våra tankar. Och jag tror att det behöver till idag. Här i Emmaboda, i Nybro, Kalmar, överallt här. Bland oss troende. Att vi har den bönen: Herre, tala till mig, kom mig nära. Hjälp mig att förstå hur jag ska kunna bryta ny mark. Få de idéer som du vill att jag ska ha som församling. I våra böner, led våra böner. Att leva så nära Herren. Det var någon sång jag hade tänkt läsa också. En sång som jag inte tror vi sjunger så mycket. 425. Fast den kan ni nog, tror jag. Men jag tänkte jag kunde läsa den här nu. Herren kallar sin församling till uppbrott idag. Ifrån det som vill binda oss i död tradition. Han vill visa oss en levande väg. Öppna våra ögon och ge ny vision. Herren kallar sin församling till uppbrott och tjänst. Till att vara en helande kraft i vår tid. Han vill undervisa oss i sitt ord. Vi får vara redskap, förmedla hans frid. Herren kallar sin församling till ansvar idag. Vi ska låta hans rike växa fram mer och mer. Han vill ge sitt folk en ny position. Då ska riket synas så världen det ser. Det var väl en bra sång. Vilken text alltså. Till att vara en helande kraft i vår tid. Vi behöver det här modet. Faktiskt. Herren bor i mig. Det är klart. Guds kraft bor i mig. Och han vill använda mig där jag är. Han vill ge sitt folk en ny position. Då ska riket synas så världen det ser. Han vill visa oss en levande väg. Öppna våra ögon och ge ny vision. Ja, det här är en fantastisk sång. Och har vi den bönen som den här sången talar om i våra hjärtan när vi är tillsammans, så tror jag verkligen att Gud vill göra någonting och ska göra någonting. Öppna våra ögon. Ge oss modet. Idéer. Att våga vara lite annorlunda. Att våga och att tro. Det behövs verkligen i vår värld idag. I Sverige idag. I Emmaboda idag. Att våga vara lite annars, som vi säger i Västerbotten. Våga vara lite annars. Våga vara lite annorlunda. För som jag har sagt tidigare så är du unik. Och Gud vill använda just dig där du är. Med dina gåvor och tankar och idéer bland dina grannar. Så våga bryta ny mark. Och sen gäller det också att vi inte... Jag behöver ju skärpa mig med mina rabatter hemma så att jag orkar vattna dem hela sommaren när det behövs. Och så är det ju också i Guds församling och i mitt liv som kristen. Jag behöver hämta den här näringen. Jag kan inte slarva med det här. Utan jag behöver ordet. Jag behöver bönen. Jag behöver lovsången. Jag behöver överlämna mig till Jesus gång på gång. Och förstå att det är bara Jesus. Det är bara Jesus.